Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vår dotter mobbades för sin starka tro. När vår tonåriga Tova stod upp för sin kristna tro blev hon hånad och utfrusen. Till och med skolans vuxna tyckte att hon var konstig.
Mm.
Det där är ju det lurigt. Alltså, spontan reaktion utan att ha läst berättelsen.
Mm.
Jag har väl lite varit i den situationen.
Ja.
Av den anledningen. Jag kan inte säga att säga att ett barn har en tro, det är ju bara för att föräldrarna har tagit med dem till kyrkan. Liksom. Så var det för oss i alla fall. I den mån man ens trodde på någonting.
Att det är mer Jonas mobbades för vår tro.
Ja, pretty much.
Ja.
Så tror jag. Och det är fortfarande inte schysst. Liksom. Men det är ju, jag tror, det är någonting.
Ja, men det är en
att tillskriva den tron till henne. Okej, hon kanske har den, men det är för att de har served her.
Ja. Den. Precis, att det är så här, hon mobbas för någon annans val lite grann.
Mm.
Hur mycket mobbas hon egentligen? Hur mycket, för vad vet en mamma om hur ens dotter då liksom praktiserar sin tro, ja, i skolan?
Verkligen.
Det är väl liksom, lite så här, det där antar du ju bara liksom.
Mm, ja, precis.
Om det inte är en sån liksom riktig Knutby.
Ja, verkligen.
Och då hejar man ju på mobbarna på något sätt.
Ja.
Då är det så här, nej, de försöker nog bara hjälpa henne från dig.
Just det.
Men
det är svårt. Alltså jag tror inte, det är ju olika för folk såklart liksom. Men jag tror inte att, alltså, jag trodde ju inte på någonting av det här. Alltså i kristendomen liksom så här efter kanske, ja men, 10 år eller någonting.
Mm.
Alltså, som senast. Eller så.
Ja.
Jag tror inte
fick man någon uppfattning om hur gammal hon var?
Tonårig.
Ja.
Så minst rätt. Alltså minst att hon gått i, vad är det, 7:an typ.
Mm. Det är väl ändå.
Så, alltså jag. Okej, jag kan säga att det inte finns folk som. Men jag tänker, om man växte upp med det. Så är det väl innan tonåren det börjar försvinna. Alltså, när man hittar andra intressen, andra grejer.
Alltså där. Ja, alltså det sammanfaller väl oftast med. Mobbingen börjar väl kring just sånt när man eventuellt själv inte bryr sig längre.
Ja.
Eller du vet att säga, hon har tappat lite intresset och så bara, ja, det är bara någonting mamma och pappa har tagit med mig på.
Ja.
När mobbarna samtidigt kommer på att säga, du är kristen, vad töntigt liksom.
Men det här är en sån grej, det är, om man bara skulle höra någon säga det högt att min dotter, hon är 13 och hon blir retad i skolan för att hon är kristen.
Mm.
Det, innan de hinner fortsätta det, den berättelsen, så är allt det här vi säger nu, det är det som snurrar i huvudet liksom, tycker jag. För att man vet inte.
Det är facket som öppnas direkt.
Bara. Man har inte hela historien. Man vet inte hur allting ser ut eller hur hon känner och tänker. Men det här är saker som bara zoom runt i raketfart liksom, ja, i hjärnan på en.
Och redan bevid. De har inte skrivit kristen än, va?
Nej, jo, kristna tror. Mm.
Var det det?
Mm.
Ah, okej.
Okay. Mm.
För annars, är det, även om det bara har varit allt samma fast bara tro.
Ja.
Så hade man ju inte gått. Det är som, det är en stackars muslim nu som.
Jag tror inte en muslim läser Allers. Alltså,
nej, det är klart.
I den
det gör
man
de
har
inte.
Någon religion överhuvudtaget så är man nog så här, svenska kyrkan kristen, tror jag. Jag tror inte att den här når.
Nej, men jag menar det. Men det är redan... ja, det är väl inte en filterbubbla kanske, men man hamnar ju i en jävligt liksom nedtrattad verklighet direkt. Ja. Där också den här forsande postfaxtanken finns, ligger och väntar bara. Ja, att man vet precis.
Ja.
På samma sätt som min alltså i en berättelse om någon så nämner min make Stefan, så vi, då direkt öppnar man postfacket och säger, jaha, där ligger han och tittar på tips extra.
Ja, ja. Direkt.
Och vill inte, och lägger sig inte i.
Nej, precis.
Utan säger bara, bråka inte nu. Eller?
Gud ja. Men alltså, för min del så var det liksom som att det var så irriterande när någon, alltså det var verkligen inte så jättefarligt, men i den mån någon sa något eller retades för det, för min del så var det som att i huvudet så jag var redan beyond det. Alltså jag var redan liksom hade slutat tro på någonting, men gick fortfarande i kyrkan eller så.
Ja.
Och då var det så extra irriterande att behöva ta det. Det behöver man inte ta ändå. Men
nej,
eftersom
jag
man dessutom inte trodde på någonting av det de sa, då blev det bara, det är så jävla irriterande.
Ja, för det är ju också slapp mobbing.
Ja, det är klart, det är pissigt.
Det är så här, glasögonorms, men jag har inte glasögon längre.
Nej.
Sen 2 år tillbaka. Mm. Så det är så här, kom igen nu,
ja,
häng med lite.
Alltså det är klart, det är, som sagt, pissigt att göra det, men det är också så här, det finns andra aspekter av det också, tycker jag.
Det känns nu som en sån riktig repad skiva att vi ofta hittar sätt att ta mobbarnas parti, eller?
Ja.
Att det är, det är inte så farligt.
Nej, men det är väl också... Det är klart att... jag vet inte. Jag tycker det är så tråkigt att bara tacka sig.
Ja.
Det är klart det är synd av det, men det är inte så roligt.
Nej, men lite så.
Ja, och sen så är det väl också typ att...
Men så Aftonbladets 5 frågor då, sista sidan.
Mm.
Varav en är Martin Stenmark.
Mm.
Säger... Tycker du mobbing är rätt eller fel?
Ja.
Alltså, men jag tycker det är fel faktiskt.
Ja. Ja, men det är också någonting med att bara för att man själv inte längre har problem med så här mobbing så liksom, då är det väl lite att man tänker att men det där är väl ingen fara. Det är ju också en otroligt osympatisk inställning.
Ja, alltså du menar att jag klarade mig vidare.
Ja. Ja.
Och det kan inte vara värre för någon annan.
Ja,
då,
eller liksom. Om man kollar på en film där det är typ tonåriga karaktärer som har kärlekstrubbel och man bara, men det där är ju ingenting. Fast då är det det. Då är det det värsta som finns liksom.
Ja.
Så det är ju hemskt att glida ifrån det.
Ja, ja visst. Men jag kan titta, om jag tittar på någonting där någon är så här, coola snubben i högstadiet eller gymnasiet och så kan jag titta och säga, men det är så cool är det inte liksom.
Nej. Eller så träffas ni på stan och visar att han är ännu coolare idag.
Ja.
Han har bara blivit coolare, stadigt pekande uppåt liksom.
Ja.
Nu har han solglasögon fortfarande liksom. Fast i vinter.
Ja, nej, men jag menar alltså att din översättning till att se andra mobbarhistorier på tv eller film.
Ja.
Så då nedvärderar du det eftersom du tycker att dina egna upplevelser har du klarat det. Att du säger, det är inte så farligt, jag fixar det här.
Gud ja.
Och då behagade jag skämta då om att jag skulle ha varit så cool i gymnasiet. Att om jag ser någon som är cool på tv så tycker jag också så här, så cool är det.
Ja, det menar så.
Vad roligt det blir när man förklarar sina...
Vi har inte poddat på några veckor.
Nej, men är det här lite försiktig ringrost?
Ja, men jag tror det.
I dynamiken.
Men vi håller på att vakna till lite.
Ja.
Och det är kul att podda igen. Och det är kul att podda face to face också, tycker jag.
Ja.
Det är roligast. Så.
Håller med. Vi är den vecka! Nej, där ska vi inte gå längre.
Hur fan?
Men jag tänkte nämna att till exempel i Alex och Sigges podd som jag har börjat lyssna på igen, så är det ju där försöker de ju vad det verkar hitta lite så här, friktion mellan varandra och hugga lite sådär. Det så gulligt om vi konflikträdda podden hade försökt ta efter det och bara nej, men jag menar inte så. Det är att det bara blir att vi sitter och förklarar oss istället.
Men det är också kul för att jag har märkt att du, det är så kul att du har börjat lyssna på den nu igen.
Mm.
För att jag har lite så här gjort det löpande under ett par år och tycker den är
inte för att skryta med.
Nej, men alltså det är också en av Sveriges mest populära poddar. Så det är också roligt att lite hylla den.
Ja. Ja, ja men verkligen. Ja. Och det var väl också det som det roliga med skämtet att vi var sponsrade av dem.
Ja, för, ja och jag har typ, alltså, jag berättade tidigare att när jag skulle börja köpa så här Joe Biden merch liksom. Ja. Att jag nu när han har vunnit och det är 100% bekräftat på alla sätt att han kommer vara president om ja. Några veckor bara.
Mm.
Nu glider jag in i så här högintensivt support av Joe Biden. Ja. Att man supportar sittande regering. Det ja. Är så otroligt fatt.
Och också nu med Capitolium-stormningen mm. som fond. Att nu var så här, Trump är ju galen.
Ja.
Han borde inte få vara president.
Nej, men just nu känns det som en svag period för min Joe Biden-support-intensitet. Liksom. För nu är det ganska rimligt. Eller nu finns det ändå en storm åt hans håll igen.
Ja, och det är aktuellt också.
Ja, det är för aktuellt och det är för medgång just nu. Man ska vänta till om 2 veckor efter att han har blivit insvuren.
Ja.
Då ska man
mitten
brinna
av februari.
Upp i ett... Ja, då börjar man hylla Joe Biden.
Ja.
Och ja, läsa sig in på hans policies och grejer.
Ja, för jag i samma anda så har min karaktär Johan Hurtig Influencer som är då en dum Instagram-gubbe.
Som inte finns på riktigt eller någonting.
Nej, han är
påhittad. Då.
Är påhittad.
Ja.
Och jag tar avstånd från allt han säger och gör. Särskilt de här våldtäkterna. När valet närmade sig så var jag så här, ja men det har gått i vågor för jag har också velat göra en sån där att han ska liksom ta ställning typ så här, dagen efter valet så ska han gå ut och peppa alla och gå och rösta eller att han ska vara precis lite
förklara
så där.
Amerikanska valsystemet
ja,
och så här.
Att han ska vara verkligen så där liksom ur fas.
Ja.
Och då har jag haft några luckor men så har jag missat dem för då har det blivit aktualiserat igen.
Fan.
För man vill ju verkligen inte nu så här, skulle han gå ut nu och säga någonting om amerikanska valet då är det lite så här för verkligt eller så men ja. Det ska ju vara precis. När då, vad heter inauguration grejen har varit.
Just det.
Och också det här ja men att Trump har det dammet har lagt sig lite grann.
Just det.
Då kan vi gå in och göra. Vi kanske skulle köra en podd. Alltså då gör vi en sån poddspecial om amerikanska valet.
Ja, för 5-6 dagar innan Capitolium-stormningen så gick jag in och attendade eventet för Biden och Harris inauguration.
Ja.
Och så bjöd en jättemånga kompisar till det.
Det är fint. Ja, alla ska med.
Ja.
Men det här kommer väl antagligen bli en sån idé som jag säger och tycker är jättekul och sen så här blir det aldrig något mer.
Nej,
av
men det är kul.
Men om vi skulle göra i slutet av februari eller någonting så gör vi en sån en dag i veckan. Nej, vad säger jag, varje dag i en vecka poddspecial om lite av amerikanska valet.
Vi följer Bidens första dagar i Vita huset.
Ja.
Ja, det är också så här en ganska tråkig period.
Ja.
Första dagarna, för man hinner ju inte göra någonting.
Nej, precis.
Och så läser vi in oss supermycket på det.
Ja.
Så vi verkligen kan mycket och har mycket att bjuda på.
Och återkommande blir att säga, ja, det är ju inte mycket som hinns med första dagen. En del av, mycket har ju, grunden har ju lagts till utnämningar, i utnämningar sånt här redan, ja.
Mm. Mm.
Och sen så kommer det väl, de stora grejerna kommer ju då efter kanske några veckor, misstänker jag.
Ja, ja.
Så att det är den perfekta, vi ska hitta den veckan där då, om det är första veckan som är...
Ja, vi suger upp allt som går att hitta. All information som liksom läcker om det.
Och allt blir bara att säga, ja, vi tror här att om några veckor så kommer han nog implementera det här och det här. Och så här. Ja. Men än finns absolut inget då.
Nej, men jag har blivit så här, börjat bli mer hysa noll skepsis mot den officiella förklaringen. Alltså kring det. Jag är övertygad om att det var Skandiamannen som sköt Palme. Om att SEAL Team 6, att de sköt den riktiga Bin Laden och sådär.
Ja.
Och jag bara tror på allt nu, sånt. Och det är så himla befriande.
Ja.
Att inte ifrågasätta allting hela tiden. Det är så skönt.
Verkligen.
Jag har ingen anledning att misstro det.
Vaccinet nu? Ja, det verkar kanon.
Ja, 100. Alltså, ja. Det är ingen ironi. Jag såg, berättade innan vi började spela in, jag såg den Fånga Bin Laden-filmen Zero Dark Thirty med Fares Fares och bara, ja, det här känns bra. Nu vet du hur det gick till.
Ja. Det här är nog det närmsta att ha sett, att veta från insidan hur det gick till.
Nej, men på riktigt, för jag tror att en grej som man har märkt lite på mest Twitter, men en del Facebook också, är att folk börjar bli så här knäppa på riktigt. Liksom, under. Och vi har ju några gemensamma bekanta som man har sett börjar bli spårade lite grann. Och, så där. Och då känner jag lite att det här är...
Jag kan ju till exempel säga, det är ju då dels, mm. är det förstås,
mm.
och sen så tror jag att du också tänker på...
Ja, till exempel.
Och...
Inte att förglömma...
Nej, just gud. Det.
Precis.
Hen men... är ju helt... Hon... Jag har ju helt tappat det.
Ja, men det blir som ja. Att de går in i det här maskhålet att börja ifrågasätta och tänka kritiskt liksom, och så spårar det bara därifrån.
Ja, men... jag tror det är någon sån här, när man får för mycket tid med sig själv mm. och rösterna inuti
mm.
så blir det som att så här, man bygger upp en känsla av att säga, men jag som sitter i en deppig lägenhet i en medelstor svensk stad, varför skulle inte jag kunna veta bäst mm. om vad som hände mm. på 9/11
det
egentligen?
Ja, precis. Och det enda är
att... Vad är det som säger att experterna som liksom är insatta och har studerat ja. Det här i flera år,
precis.
Vad är det som säger att de skulle veta bättre än
ja.
Jag?
Ja. Ja, men det är liksom en sån fälla till att må riktigt psykiskt dåligt, tänker jag. Att börja... För det, grejen är så här, säga att man skulle... Börjar snöa in jättemycket på 9/11, liksom vad som orsakade det, bla bla bla, och så hittar man något spår som man börjar snöa in på.
Mm.
Hur ska det få honom att må bättre? Hur ska det få honom att, hur ska det hjälpa någon med någonting?
Nej,
det är noll konstruktivt, och det enda är att man snöar in på en jättesmal konspirationsteoristig. Liksom.
Ja.
Det händer inget mer. Man får ett konstigt intresse som man blir besatt av och börjar liksom... bara tänka på det typ.
Ja, nej, men jag tycker att vi ska försöka sammanfatta det här i en hälsning från dig, eller från podden då,
mm, mm.
till alla andra i hela världen, mm. kan man väl ändå säga.
Mm.
Nu är det ju inte, det får vi väl erkänna, vi är poppis den här podden, men mm. alla lyssnar inte på den här i hela världen.
Nej, tyvärr.
Tror jag. Och alltså bland de som inte kan svenska så är det nog ändå förvånansvärt låga siffror.
Tyvärr, ja. Det, ja. Jag vet inte vad
jag ja, skulle kunna göra. Det är tråkigt, ja. Men nog om det. Vi kommer ändå skicka en uppmaning till alla hela ja. Världen att ja. Försök att tagga ner lite
ja.
Med det.
Ja.
För allas bästa.
Ja, verkligen.
Mm. Se på Jonas här. Han ser frisk och liksom rakryggad ut. Jag har inte sett dig så här glad och härlig.
Tack.
Sen du släppte det där med...
Övriga
att det
platser.
Var liksom balkar i tornen som var så här, ja, men så här kan de inte, så här går de inte av om ett flygplan flyger in i dem. Det här är man-made.
Det skulle inte smälta här.
Nej, precis, det här är, jag ser ju på skarven här att det här är ju CIA som har lasrat ja. Bort.
Fy fan, jag får sån ångest att tänka på sånt.
Då vill man liksom klänsa paletten lite med mobbing.
Det tycker jag. Men innan dess.
Vignett.
Ja.
Välkommen till ännu ett avsnitt av din Favvis podcast som heter Rätt upp i verkligheten och är Sveriges roligaste podd som görs av två killar, nämligen jag, Johan Hurtig Wagrell, och i mitt emot ringhörnan Jonas Strandberg,
88.
Nu åker vi.
Nu kör vi.
Men först en grej.
Ja,
att vad kul det vore om jag skickar en, nu blir det en uppmaning ut i luften.
Mm.
Man kunde sätta ihop ett sånt här heter det flödesschema, tror jag. Eller en sån här man kan, liksom flervalsträd med ett analysverktyg för de här veckotidningshistorierna.
Mm.
Att till exempel då förekommer det kristendom. Ja, men då är det nog si och så.
Mm.
Att man kan liksom stega sig igenom med hjälp av det här, den här lilla liksom,
det.
Nyckeln.
Ja. Innehåller premissen de här nyckelkomponenterna.
Exakt.
Så ja. Sannolikheten att det leder hitåt är så hög.
Förekommer det en äkta make.
Just det.
Ja, och då får man gå ner till, då kommer han titta på Tipsextra i soffan.
Definitivt.
Ja, och så vidare. Det kanske bara är den jag vill ha.
Ja,
egentligen. Det är sånt tvåstegsraket.
Otroligt simpelt flödesschema.
Ja, underbart. Då hoppas vi på det.
Hur
var det nu? Vår dotter mobbades för sin starka tro.
Ja, precis. Så var det, ja.
Och hon sitter ju också då på bilden där.
Ser ut lite som Agnes i Fucking Åmål.
Ja, perfekt. Faktiskt,
med
är det...
skjorta och frisyr och allting.
Har det blivit en i Sverige då sinnebilden av ett mobboffer? För visst, för hon är ju mobbad.
Ja.
Men ändå väldigt gullig.
Mm. Ja,
men eller fast hon kanske är gullig på det här som vuxna tycker att hon är gullig. Och att då Johan Hult och company,
ja, men det är på den tiden,
tycker
så...
att hon är liksom värsta...
Ja, men jag tänker på det en sån tid också när utvillar sig, alltså i ens uppväxt där det, man vill inte vara ett barn liksom.
Nej.
För det är några dröjer kvar i det och några rusar iväg lite liksom. Och då blir det att om man är den som är barnet som är kvar, då är det ju också otroligt frustrerande.
Det är nog säkert lite pricksäkert av Lukas Moodysson, va, att plocka den. För det är nog ofta, nu bara svingar jag vilt här och gissar, det känns ju som när det är mobbinggrejer så är det ju ofta att vuxenvärlden går in och är så här, ja men, särskilt då tänker jag nu när det gäller tjejer, och det här kan vara bara projicering eller vad fan som helst, men låt mig hållas lite, att vuxna då ändå alltid säger sig, om det är då utseende mobbing typiskt, så säger sig, då är det någon som ser ut som Agnes i Fucking Åmål, vuxenmässigt sett objektivt jättegullig.
Mm.
Och då kanske, men om man ska liksom zooma ut lite barn, mer gulligt barnutseende än de andra då, som kanske har liksom färgat håret eller vad fan det kan vara. Liksom.
Ja, just det.
Och att det också liksom är i linje med att vuxenvärlden är oförstående kring den här mobbingen. Men du som är så gullig och söt, kan du bli mobbad?
Jo, ja, det är det man ska inte vara.
Det är precis det som är grejen.
Ja.
Och därför då att säga, Agnes, både innan och efter var bara... inte idealbilder, men urtypen för mobbad tjejutseende.
Ja,
kanske. För det är ju väldigt likt här. Jag ser, när du ser, hon har också, har inte Agnes rutig skjorta i...
Jo, definitivt.
Ja,
ja, det var väldigt, ja, nästan lite misstänkt.
Det är som att hon sitter och tänker då, rubriken är ju vår dotter mobbades för sin starka tro.
Mm.
Och så tänker hon, ja, och min skjorta blir jag också jättemobbad för.
Ja, tyvärr.
Mamma. Det kan du, skriv det också.
Det är ingen som vet att vi är kristna. Jag bara fula kläder, säger de. Sluta.
Ja, jag bara luktar illa. Ja.
Vi är troende kristna, min man och jag. Inget fanatiskt. Det är bara en självklar del av vårt liv. Vi möttes på en bibelkurs.
Det är inte det. Åh, oh, herregud. Oj, oj, oj.
Mm.
Inget fanatiskt. Det kommer vara... Läs om det.
Mm.
Från vi är kristna till bibelkurs.
Ja.
Och emellan varje sån mening som står där så stoppar du in inget fanatiskt.
Ja.
Får vi bara se hur det känns.
Vi är troende kristna, min man och jag. Inget fanatiskt. Det är bara en självklar del av vårt liv. Inget fanatiskt. Vi möttes på en bibelkurs i församlingen där vi båda gick, och efter det var vi oskiljaktiga.
Inget fanatiskt. Inget fanatiskt. Ja, men det verkar. Det är... Man bara, varför säger du det så tydligt liksom?
Jonas och jag.
Hela texten ska läsas i så tungomål.
Ja.
Jonas och jag.
Ibland slänger man in en riktig fras liksom. Jonas och jag gifte oss när vi var 25 och fick 3 barn. Vi tog med barnen på gudstjänster men tvingade dem aldrig. Om någon av dem ville stanna hemma så stannade någon av oss också hemma. Okej, ja.
Mm. Men det ville de aldrig.
Nej.
Men vi hade gjort det.
Okej, ja, men det är ändå, då får jag ändå ge dem lite benefit of doubt där.
Verkligen.
Av våra 3 barn var det vår äldsta dotter som följde oss.
Och så hon... klipp till att de är så här, efter gudstjänsten så åker vi alltid och köper pizza och glass.
Mm.
Och så kommer de hem jättemätta och har sig glass i ansiktet till
de andra får ingen lunch.
Nej. Nej, men det är ju ingen som är tvingade.
Av våra 3 barn var det vår äldsta dotter som följde oss. Hon var djupt troende redan som liten och tron blev ännu starkare med åren. Hon talade också gärna om den, tron då. Och ingen av hennes kompisar tyckte att det var konstigt. Men allt förändrades ett par år senare när Tova började i högstadiet. I den nya skolan fanns några få av de gamla kompisarna kvar och en lärare var öppet misstänksam mot religiös tro och påpekade det ofta inför eleverna. Plötsligt hade Tova hamnat i en situation där hon blev utfryst och mobbad.
Tova är inte så... Det låter inte så kristet väl? Det känns... Jag vet inte. Fanns det många tovor i era liksom. Nej, men det fanns, lite kyrkliga kretsar.
Det fanns mamman till min en kompis jag ägde mycket med, hette Tova. Men det var inte ett barnnamn på det sättet.
Nej.
Det var lite mer alltså snäppet upp.
Jag tänker, lite får jag en känsla av att Tova är mer, alltså mer i sådana fall Waldorf, eller att det är lite mer...
Ja, nu är det nog mer så, tror jag.
Busigt barn, eller liksom...
just det.
Ja, men kanske lite mer... minst en förälder har liksom sådana haremsbyxor och dreadlocks.
Ja. Ja, faktiskt.
Men det kanske är att det är liksom förlegat av mig, och att den typen av, som jag tror döper sina barn till Tova, de döper sina barn till liksom...
Jag tänker att de gör det nu, men om vi hoppar...
Täljpinne.
Ja, just det. Men om vi hoppar så 20 år tillbaka i tiden, då tror jag liksom att då hade inte det hunnit bli ett sånt där lite... coolt namn på det sättet.
Nej.
Då tror jag, eller jag tycker det är väl ett namn. Liksom.
Ja, precis. Men det är ett helt vanligt namn.
Accepterat, liksom, så tror inte det var så, då var det nog pre en eventuell Waldorf-coolhet hade svept över det namnet.
Mm. Första gången orden Waldorf och coolhet hängde ihop, tror jag.
Ja, men det har blivit. Underbart. Alltså, har inte det blivit lite mer så? Jag är ingen, alltså jag är inte barn eller någonting, men det känns som att jag blivit lite mer. För när jag var liten så var det väldigt så, oj, är det en sån unge? Typ. Men nu är det lite mer, det är ganska, man har ju, känner ju ett par som har gått så.
Waldorf.
Ja, men lite så. Ja. Och att det har blivit lite, ja, men inte så knepigt som
nej,
det var när man
nej,
var
precis. Nu har nog pendeln gått över till att, nu är det då, om några är väldigt kristna som det skulle säkert uppfattas som konstigt.
Ja, verkligen.
Också, men jag tänker bara att
jag tror kristen, alltså att vara kristen kommer nog bli mer och mer normalt, framförallt eftersom folk är så i Sverige, eftersom folk är så himla intresserade av vad som händer i USA med vad gäller politik och sådär och allting. Jag tror att det kommer också komma som en bieffekt lite, att man börjar så här kokettera mer med sin eventuellt kristna tro lite.
Ja, det och det är lite... väl det är väl det är väl en reaktion på en det är väl en väg att gå med sin oro över sakernas tillstånd. Liksom. Så när det händer mycket i världen så kan man antingen bli full on liksom, extremist och tycka att det är alla de andras fel. Eller så kan man då liksom, hitta trygghet i något lite odefinierat, du vet, högre makt. Som bara, ja, men, att man blir lite mer gudfruktig då i... ja, men att det är ett sätt att man kan ta tillflykt den vägen.
Liksom. Men det händer ju något med en person när man liksom tar ett sånt beslut med ens bekantskapskrets, tänker jag. För att då är det ju lite en annan person. Alltså, om man till exempel säger att ja, men man slutar helt dricka, 100%, dricker inte en droppe.
Nej, visst.
Då blir man ju lite en annan person.
Ja.
Alltså, man kan ju säga att det är ju fortfarande jag, det är bara att, men det, ja...
Nej, men det är ju verkligen att man byter ju... så fort man gör en förändring som är liksom sociokulturell, ekonomisk förskjutning.
Verkligen.
Då.
Eller att man skulle börja... men nu är jag kristen, liksom. Jaha, okej.
Okay. Ja, men det är ju en sån stor... Precis, det skulle vara jätte...
Man alienerar sig absolut oavsett vare sig man vill eller inte, så gör man ju det för en del av sin omgivning, liksom. Mm. Eller man det blir en skepsis lite kring det, tror jag.
Det finns ju några sådana här stora som är lite speciella, just för att omgivningen skulle ju aldrig...
Vilka är de stora?
Precis det du skulle säga nu, eller det du sa nu, det är exakt det som skulle hända.
Ja.
Med tillägget då att omgivningen skulle ju inte säga det. De skulle inte erkänna, de skulle bara, ja, men det är inget konstigt. Ja, vad härligt, kul för dig. Mm. Och sen så skulle det ändå bli att man liksom gled ifrån varandra för att det är konstigt i icke-kristna kretsar. Liksom.
Ja, visst.
På samma sätt som att säga, om någon festar väldigt mycket, upptäcker att hen har problem då, eller tendenser, och slutar dricka helt.
Mm.
Att det umgänget skulle vara så här, kanon, bra för dig, liksom. Mm. Men det skulle ändå vara att man liksom, så att det blir ju en separation utan att den är uttalad.
Ja, definitivt.
Men om någon i ens bekantskapskrets skulle vara lite mer så här, nej, men jag har ju blivit sverigedemokrat nu.
Mm.
Då skulle det vara mycket mer okej ju, Tror inte det? Att det skulle vara mycket mer... Ah, nej, boo!
Ja, definitivt.
Så det finns ju några sådana där... Ja, men det är väl tro och det som gör räknas som med hälsa eller missbruk och så med den egna personen och sånt där.
Men jag har inte det problemet med folk som man har känt som alltid varit kristna eller haft en tro under ens bekantskapskraft. Det är när man har känt personen ett tag och sen kommer tron från ingenting. Eller... Den kommer i alla fall.
Ja.
När förändringen sker efter att man har lärt känna den. Det är då det blir lite av ett mikroproblem, tycker jag.
Ja, men det,
inte, det är ett problem jag sagt. Och det sker någonting i huvudet med en. Den här personen, kompisen, förändras ju. Liksom.
Ja, men exakt. Men precis. Men sker åtskillnaden på grund av den andra personen förändras? Och att det är det som gör att man umgås mindre? Liksom. Eller... det sker någonting i dig då som gör att isoleringen kommer. Och då, det känns ju lite liksom tråkigare då.
Men, ja, jag menar,
det är ju såklart, om man umgås med någon, om man hänger med någon och så bara, nej men jag har börjat, nu har jag börjat med squash. Kanske, ja, jag fastnar för squash jättemycket. Så jag kommer bara, jag vill inte ses för jag spelar squash hela tiden.
Ja.
Och sen så ska jag liksom men jag umgås ju med skorskompisarna på skorsbanan när vi har skorsar.
Ja.
Det är ju mer en naturlig så funkar det ibland.
Ja.
Men om det skulle vara så att samma person säger så, ja men jag har börjat skorsa nu och du tycker på något sätt att det är så, antingen att du tycker det är obehagligt med skors eller att du känner att du själv kanske vill testa men inte vågar eller att det är någonting, den personens livsändring startar någonting i dig som inte är riktigt bra, som gör att du säger, jag vill inte tänka på squash. Så han bara säger, men häng med, eller du kan komma efter eller så. De är jättetrevliga och vi kan hänga i squashhallen och du är välkommen. Och, så här, och du bara, nej, jag vill inte veta av det där squasheriet. Det...
Men jag tror problemet är väl lite att...
Mina föräldrar spelade squash.
Ja, det känns inte bra.
Nej.
Men jag tror det, problemet i mitt huvud är väl lite att det som i det här gamla...
Testamentet.
Ja. Nej, men det här Comedians and Cars-avsnittet med Seinfeld och Larry David. När man snackar om att dricka kaffe med någon och så tar den andra te. Det är lite så här... Det är lite konstigt liksom. Alltså, för det är olika energi i dryckerna. Det blir liksom det är en annan... Det händer något annat med en person som dricker te versus med kaffe. Det är inte samma sak.
Nej.
Och jag tror det är en uppförstärkt grej av den känslan lite. Liksom att när en person har börjat med någonting nytt som är en så himla stor ny del av hans eller hennes liv, att det blir lite så här, ja men gud, ska jag lära känna en ny person nu? Så att jag lite så här orkar inte riktigt förhålla mig till dens eventuella nya tro helt plötsligt liksom.
Nej.
Det känns så här som en grej, som stor grej för mig.
Ja, men precis. Men det är ju något, det är ju lite intressant, för på ett sätt så skulle man ju bara kunna säga, ja, det...
Men om jag har känt en person i 5 år som är liksom, har inte tro på något särskilt liksom, och så helt plötsligt tror den på Gud och Jesus, bara, okej, vad jobbigt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det är så, jag vet.
Nej, men det är ju lite så hur det tar sig uttryck då, antar jag. För då, säg att jag skulle från och med nästa vecka, eller 2 veckor, vi ska inte stressa fram något. Men om en stund så är jag jättekristen plötsligt.
Mm.
Ja, men på ett sätt så man skulle kunna tänka sig att argumentera för att det påverkar inte podden alls, eller när vi umgås eller sådär, utan det är bara att jag kanske inte så här kan podda på söndagar om jag går i kyrkan då.
Nej, i vårt fall tror jag att jag skulle se lite på det som en möjlig källa till content lite. Att det har blivit lite intressant. Så, så det tror jag inte, det tror jag lite hade parerat det, men jag tror annars det känns som att bli religiös i vuxen ålder också är någonting, det tyder på en stor kris liksom, eller att man söker en lösning på en kris. Och då blir jag också lite stressad av det.
Ja, men är det just religion som är den för dig?
Jag tror religion och absolutism, alltså att man slutar helt dricka till exempel, 100%.
Ja.
Det tror jag är de två stora för mig.
Ja, och tror du det har att göra med att din bakgrund inom de ämnena så att säga?
Ja, kanske. Så kan det vara. Det är ju absolut färgad av det. Varje gång man träffar en person som är kristen så är det lite så här, det är klart, man har alltid något att snacka om liksom, så här man kan, så. Men det är också lite att jag börjar tänka på hur allt det dåliga som jag upplevde med.
Ja, jag menar det. Det låter ju som, jag har satt mig också som en hobbypsykolog nu plötsligt bara för att luta mig tillbaka.
Ja.
Här, ta en Kleenex. Thank. Det verkar precis som att det väcker någonting i dig som inte
är... Men också, jag tycker det är så jobbigt med stora förändringar. Så jag såg en filmen, hette den The Night Before, med Seth Rogen och Joseph Gordon-Levitt och Falcon från Avengers-filmerna.
Ja.
De spelar, eller de är ett kompisgäng i filmen och har alltid, av olika skäl så har de alltid liksom firat jul ihop liksom, för att det är deras grej.
Mm.
Sen de var typ 20 och så börjar två av dem lite bli vuxna typ, eller liksom skena iväg åt olika håll i livet. Så att den här gemenskapen är lite hotad. Så känner jag ju lite. Jag känner inte så när någon kompis får barn eller gifter sig eller någonting. Det är liksom redan, där är jag redan lite mentalt. Ja, men jag är inte så långt ifrån det själv i huvudet liksom.
Nej.
Så att det är ändå lite som att, fan vad kul. Det är inte som att, min kompis är hotad liksom nu. Eller min vänskap med personen är hotad.
Nej.
Så känner jag inte.
Nej. Ja, men det är väl dina, det väcker då. Det,
Vissa känner ju så. Ofta kanske man är 20 någonting och så har bara ens vänner kanske träffar någon, kanske blir föräldrar då. Då tror jag det är mer starkare liksom.
Ja, för jag kommer ihåg när jag träffade Johanna. Då var jag ju ihop en annan tjej och var i en relation sedan ganska länge så här, som i sig hade varit dålig länge och sådär. Men det blev ju då lite som att så här, i andras ögon så ganska snabbt och tydligt bröt jag upp med mycket i mitt liv. Ja, men lite så här, jag ska inte säga att jag bytte liv, men det var mycket så här, det var också att jag började med stand-up och skådespeleri i den vevan. Och jag liksom, vad ska man säga, tog steget då lite. Det är väl klassiskt att man är, särskilt som kille tror jag inte tar steget förrän det finns nästa liksom anhalt.
Just det.
Alltså det var intressant att se kollegor och vänners reaktioner på det. Alla tror jag var grund... Alltså ändå då. De på min sida hade ju såklart grundinställningen vad det verkade att de var glada för min skull och positivt inställda till mig och skeendet. Men en del blev nästan lite så här, Ja, men du bara lämnade liksom, hur att de lite mer undersökte problemen kring det, ja. I att det så, ha, men hur ska du göra det här och det här och lägenhet eller och lån ihop, eller att de hittade sig, inte att någon blev arg på mig. Nej. Utan men mer lite som liksom, ifrågasättande, ja. En del. Och ju mer man pratar om det så här, så var det som att det, en känsla av att det de ville säga men inte sa var att säga, nej men vad fan får du göra det här nu som, ja. Jag vill också göra,
ja.
Att de upplevde sig själva då fast i någonting som inte var riktigt bra.
Just det.
Och liksom blev lite provocerad av att säga, ja men nu bryter du dödläget i ditt liv, och verkar må jävligt bra av det.
Ja.
Aha, jag blir förbannad, för det kan inte jag göra.
Nej, just
medan
det.
Andra blev med så här, shit vad kul, jaha, du har börjat med comedy nu. Ja, då ska jag börja måla för att jag blir så inspirerad istället. Och så att det är olika vad man har, tror jag, för triggers.
Ja, ja. Men det kan jag tänka mig. Det är någonting med att dela med förändringar i ens vänners liv. Liksom, som är, men det är lite svårt. Alltså det är lite så här, det är ju naturligt liksom, men det är, jag vet inte, något som...
Ja, men
jag vet inte vad det kan bero på, varför man känner så. Det är så himla... Ja, för det där, ja, det, ja, kan
det,
också...
det är väl liksom säkert vad det knyter an till, ja. I ens egen... Ja. Jag vill inte säga B-ordet, barndom, men tidigare erfarenheter man har i sitt liv.
Ja. Från barndomen.
När man var yngre än man är nu. Det är intressant att gräva i vad man vad som är triggers eller liksom, när det bränner till för en själv.
Ja.
För jag har till exempel, det är en helt annan grej, men det har att göra med B-ordet, att jag blir alltid så här, som rördast och tycker det är som finast i filmer när det är far och son grejer som är fint liksom.
Ja.
Då tappar jag det liksom. Men jag kan se om man skulle översätta eller liksom byta ut då, så att det är mor och son. Då är det inte lika så här tårkanal öppnande.
Nej.
För mig. Och det är väl liksom, jag har ju en jättebra relation med båda mina föräldrar, men det är någonting då som för mig gör att, och för det är även innan jag själv blev pappa då, så har jag haft den här liksom.
För din pappa är ju läkare.
Ja.
Men har han en fördom som man har, det gör mot läkare, är att de är lite åt det aspigare hållet. Inte så... alltså, det krävs så mycket energi åt att plugga ett sånt ämnet. Liksom.
Ja.
Så att man lägger allt på det. Liksom.
Ja.
Så att man kanske är lite mer åt... inte Dr. House, men lite mer åt det... Inte känslokalla hållet, men lite åt det hållet.
Ja, men jag förstår vad du menar.
Hur är din pappa?
Vissa delar av det...
Är en person som blottar sina känslor mycket? Eller är han...
Ja, hur, på hur sätt och vis. Alltså, det har vi pratat om innan i podden. Att jag skojar ju ofta om det här med att mamma sa så här, tänk inte på det.
Ja,
och så. Det. Så att hela min, båda från båda föräldrarna har ju varit ganska mycket att liksom ruska av sig negativt. Att inte liksom landa i en ovana vid att var kvar i att man är ledsen eller så här. Att det är lite så här, de starka liksom ledsen och arg känslorna, det är inget som man liksom ska linger i.
Nej.
Utan det är bättre att bara usch, nu är vi något roligt istället.
För jag upplever lite att man inte sett så mycket alltså från våran föräldrageneration, alltså generellt. Det är inte så många känslosvallande män som rör sig där.
Nej.
I den generationen. Alltså så här, det blir inte... Så att det kanske är det att man ser någonting man inte brukar få se så mycket. Även om ens föräldrar har varit lätta att prata med oavsett, så jag tror att det är ett sånt rare fenomen,
ja, men lite i deras generation. Lite är det nog så. Eller då att säga, jag tror också, om jag ska liksom gräva 10 cm djupare i just pappabiten, så tror jag att det är att det inte verbaliserat så mycket. Och det är väl liksom ganska generellt att vi killar i alla åldrar och ännu mer ju äldre person, eller liksom uppåt generationerna, så har man liksom visat känslor och visat att man älskar någon. Inte genom att säga det,
nej.
Utan genom att kanske bygga något eller att göra någonting. Liksom.
Är din pappa en kramare?
Ja, det är han ju. Ja.
Är han en tvåarmskramare eller är han en...
Ja, man, precis. Han är otroligt, alltså så, där är han nog väldigt velourpappa.
Ja,
det är inget, liksom, inga skyddande dunkar eller nej, så, utan det är liksom genuina kramar. Och så. Jag har ju inte de liksom verbala minnen av att han har sagt så här, jag är så stolt över dig, jag älskar dig så mycket, eller sådana saker. Men han har ju alltid liksom varit där och liksom ett evigt skjutsande till träning och sånt. Så han har ju visat det på väldigt många sätt. Så jag upplever honom inte alls som en känslokall pappa, utan väldigt varm och väldigt, också för mig då, jämfört med kanske mina syskon ibland, väldigt, väldigt närvarande, trots att han då men jobbar mycket såklart.
Ja.
Men alltid sådär. Och det var väl också kanske lite, jag var första sonen då, två stora systrar. Och var ju väldigt så här, inne på sport och fotboll och handboll och stereotyp. Så här. Ja. Och då var han alltid liksom med. Ja, men jag kan tänka mig liksom.
Ja,
min äldsta storasyster hade så här, häst och sånt. Och det var inte lika, inte lika nära för honom.
Nej,
liksom.
Det är svårt. Och det är en ny grej att lära
sig. Så han var alltid med på träningar och matcher och skjutsade mycket och höll på.
Men upplever du att det har varit ett problem, eller har du stört dig på att om man inte har sagt jag älskar dig rakt ut så, eller känner kring det? Det känner jag samma, jag känner också det, att det jag tycker inte det är någon fara om det är så. Jag tycker verkligen inte, om man som du säger visar det och är där och liksom på riktigt är en närvarande kärleksfull person, så behöver man inte säga det. Det är så här, vad
nej, precis, är så, men det är då det som gör att i någon amerikansk film när någon liksom pappa rufsar om håret på sonen och säger så här, jag var stolt över dig nu liksom. Då det så då bara
för man tänker
skrikgråter
kanske är så att man i huvudet så tänker man att det spelar ingen roll. Alltså det jag vet att mina föräldrar älskar mig för att de är alltid varit stöttande och liksom väldigt närvarande personer. Men det spelar lite roll kanske.
Ja, men ändå, precis.
Eftersom det triggar den så hårt. Liksom.
Ja, men lite. Just eftersom det är det som jag... den pelan som är lägre hos mig.
Ja.
Så tror jag att man uppfattar det som...
Jag känner jättemycket igen mig i det här. Det är definitivt så.
Men om man skulle vända på det, att istället för att i den här filmscenen då, att den amerikanske pappan som rufsar i håret på sonen och säger jag är stolt över dig.
Ja.
Om den scenen istället hade varit att pappan liksom, ett montage där pappan liksom skjutsar fram och tillbaka till träningen och finns där för honom och så, men aldrig säger jag är stolt över det och rufsar honom i håret.
Ja.
Då hade det varit den scenen, då hade jag inte börjat gråta.
Nej, nej.
För det fick jag på något sätt. Så
det är vardagsmart lite.
Ja, lite så.
Man uppskattar inte det på samma sätt lite. Eller liksom, man uppskattar det men inte samma varma känslor för det riktigt.
Typiskt för min pappa nu om man hör det så här, helvete, så jag hade kunnat skita i så här,
säga en gång
10 000 timmar i olika sporthallar på så här Slättens IP i Habo. Det hade jag kunnat skita i om jag bara fan rufsade i håret så att jag är stolt över det.
Köpa sig fri så himla billigt.
Sekunden efter att det här är publicerat, det här poddavsnittet, så kommer jag få ett samtal så bara, hej, det är pappa, jag är stolt över dig. Rufs, rufs, klick, så hörs vi aldrig mer.
Någonsin.
Ja.
Ja, men ska vi hoppa tillbaka
till Tova? Ja, det tycker jag. Nu tar vi fart igen.
Tova då, hon mobbades för att hon var en Jesus-tönt i den situationstecken. För att hon inte ville sminka sig och klä sig i korta kjolar som en del av de andra flickorna. Och detta ansågs tydligen som något onormalt, inte bara av klasskamraterna utan även av skolans vuxna.
Älskar ändå när man får de här exempel i saker och ting. Det är ibland i mobbinghistorier så får man ju inte det, utan att det, men att man ändå säger, du vet, Jesus tunt, det är otroligt svagt.
Ja.
Men det är roligt att man får det i berättelsen. Och sen också de eviga sminka sig och korta kjolar.
Ja. Tova är ju inte riktigt som de andra barnen, konstaterade skolkuratorn när vi sökte hennes hjälp. Nu förstår jag inte riktigt hur du menar, sa jag. Skulle hon vara onormal på något sätt? Onormal är ett väldigt starkt ord. Men man får ju förstå att de andra barnen har svårt att få grepp om henne. Hon är ju lite fanatisk, om man säger så. Nu får du förklara.
Det är intressant att just ordvalet fanatiskt dyker upp i citatet. Och
två gånger har det dykt upp nu.
Ja, precis. Och när hon skrev berättelsen, kvinnan här nu då, så visste hon ju om då, om det har hänt, och hon bara återberättar, så visste hon ju om vad läraren sa, eller kuratorn, vad det var, att hen sa fanatisk.
Mm, mm.
Och då vill vara noga med från början att så här, det här är inte, ni kommer få höra sen grejer om mig, är, att jag är fanatisk.
Allt det där är lögn.
Just det, allt det där med fanatisk, det stämmer inte.
Ja.
Det ska ni ha med er nu.
Ja.
Lyssna inte på vad de kommer säga om mig.
Nu får du förklara, sa Jonas. På vilket sätt skulle vår dotter vara fanatisk? Kuratorn skruvade på sig. Ja, men ni vet, detta att hon vägrar sminka sig till exempel. De flesta tjejer i hennes ålder gör det. Så det att vår 13-åring inte använde smink skulle tyda på någon sorts religiös fanatism, menar du? Nej, inte just fanatism kanske, men...
Det här är en dialog!
Ja,
oj,
ja.
Otroligt!
Fram och tillbaka här.
Ja, jävlar, det här är Aaron Sorkin-klass på.
Ja. Hon avbröt sig, kuratorn då. Hon avbröt sig och tittade på mig. Jag ser att du inte heller använder smink, Agneta.
Otroligt!
All right.
Ja, det här är...
Eldigt här.
Det är gåshud, det är som att man är där.
Ja. Du tror inte att det kan vara så att du, ja, ni båda två har lagt över en del av era värderingar på Tova. Ni är väl också troende? Jag trodde knappt mina öron. Hon försökte släta över mobbningen mot vår dotter genom att påstå att vi var religiösa fanatiker som gjort vår dotter onormal.
Finns det, men det här, får ju, det här är ju någonting för kommande generationer att analysera, men, och men kunniga. Men finns det något liksom, teologiskt raster man kan lägga på den här? Och lite med många skohorn hävda att det här är någon sorts modern Kristusberättelse. Att liksom Agneta då är Jesus som får någon sorts liksom foreshadowing här då, en profetia att så här, du kommer förkastas si och så många gånger.
Just det.
Dina lärjungar kommer svika dig och sen så kommer du så vi får ju se här nu om Agneta kanske dör. Och sen för att återuppstå eller något liknande.
Just det. Det är så himla intressant. Jag kollar på The Stand nu på HBO. Som är,
vilken är det den med?
Pestens tid. Skarsgård spelar djävulen typ.
Ja.
Det är Stephen Kings
just det. Då vet jag.
Det är så... Där är det ju mycket snygga så här, bibliska paralleller. Liksom att djävulen försöker fresta någon som är hungrig och törstig genom att säga här kan du få liksom en, jag bjuder på middag, men det enda jag vill är att du är med mig nu. Lite så. Och han sitter typ i en fängelsecell och bara, ja, jag går jättegärna med på det för att jag håller på att dö ruttna här inne. Liksom.
Ja.
Det är väldigt så, ganska lätta men klina bibliska paralleller. Här är lite mer...
Ja, som sagt.
lite andligt är det ju, absolut. Och dottern skulle jag se mer som någon sorts messiasfigur i så fall.
Kanske. Ja, Agneta är Gud själv då.
Ja.
Ja. Ja, men då
det var dina ord.
Då är det, då make
a sense. Vem är Jonas då? Ja, det...
Nej, vem var ens Jonas?
Ja.
Var det hennes man eller?
Ja.
Ja, där faller det lite.
Ja, tyvärr.
Ja.
Det är inte en Stephen Jonas. Kingsk...
Nej, det är inte cleant som Stephen King. Mm. Men med,
fan,
med...
vilken bra djävul Alex Skarsgård är förresten. Skitbra igen.
Snygg.
Ja, snygg som fan.
Sexy
såklart.
Jävel.
Har mycket jeans på sig. Både upp till och ner till.
Ja.
Ja. Om du fattar vad jag menar. Ja, jag trodde det.
Ja, just om det var det med jeansen du menade. Känns inte djävulen annars ojeansig, eller?
Ja, men jag tror det är en sån...
Jag tänker mig att så här, djävulen har mer så svart Eddie Sliman-kostym.
Ja, mycket... Alltså, mycket
Dior om för 5 år sedan.
Ja, mycket svart liksom.
Smal slips.
Ja, definitivt. Jag tror de har...
Och liten kuk.
Ja, som fan.
Eller, djävulen har ju... Så mycket ilska, då kan man inte...
Nej, varför bär du på all den här frustrationen?
Ja.
Liksom?
Är djävulen incel?
Jag tror verkligen
det. Ja, jag tror det också. Okej, okay, så med ett fång skohorn går vi vidare i den här, i den här skapelseberättelsen 2.0.
Ja. Om jag sminkar mig eller ej, har du inte med att göra, sa jag kallt. Men om du verkligen vill veta det, så brukar jag faktiskt göra det. Idag är ett undantag. Men vem är det som sagt?
Otroligt. Det är
ju... Där satt den.
Ja, oj.
Woof.
Wow. Burn. Oh, snap.
Hon kände sig ändå tvungen att försvara det då.
Ja, i samma andetag så bara, du har inte med det att göra. Men för din vetskap så brukar jag göra det, men inte just idag. Ta den igen. Det var så härligt. Det var så härligt svängig.
Om jag sminkar mig eller ej, har du inte med att göra, sa jag kallt. Men om du verkligen vill veta det så brukar jag faktiskt göra det. Idag är ett undantag. Så jävla stiltig.
Oh shit. No, you did it. Men alltså, har någon...
Så jävla.
Det här är verkligen...
Är det den kristnaste comebacken någonsin?
Ja.
Jävlar vad det var.
Hade det. Ja. En kristna comebacker. Mm. Det är väldigt, det är otroligt bra. Ja. Ingen har väl någonsin sagt ordet ej.
Eller ej. Om jag sminkar mig eller inte. Inte säger man väl bara då i tal.
Ja, men precis. Ej är ett svenskt ord som aldrig har uttalats.
Nej. Nej. Är det ej och tja som är skrivord?
Mm.
Tja. Alltså det är ingen som säger så när man funderar på någonting.
Nej, verkligen.
Gammal spaning. Men ja.
Tja.
Och hrmpf.
Ja. Gamla ord som så här huruvida. Mm. Det är otroligt mycket vanligare än att folk säger ej.
Ja, det tror jag också.
Eller? Andra gamla som... Det ganska mysiga ordet ehuru, som jag inte ens riktigt vet hur man använder.
Nej.
Det... är ju inga som säger längre. Men det känns som att ej är lite tidskompis med ehuru.
Ja, det är också ganska, det är ju jätteenkelt ord. Alltså, och det är kort och enstavigt och allting. Så det borde ju inte ha dött ut. Det är bara ett dåligt ord kanske.
Eller, ja, men jag tror att det är så här.
Man hör, alltså det är lite otydligt ord. Det flyter lite. Ej.
Ja, men jag tror att precis. För
det är ingen snärt i det.
Ja, men det. Och det låter inte negativt
inte,
på det sättet.
Inte
är ju...
Alltså, ni sätter precis. Ner fotenord liksom.
Vi har ju också nej. Nej, det hörs ju att även om du inte kan språket så fattar du att så här, det där är det negativa. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Positiv tummen upp. Nej, tummen ner.
Ja.
Ej, det vet man inte riktigt.
Nej, det är ingen spets ej. I det. Det är för mjukt.
Jag tror ej behöver rebrandas med en konsonant.
Ja.
Om det ska få skjuts igen så behöver man lägga till en konsonant i ej.
Mm.
Som, för inte liksom lever ju mycket på T-et, eller hur?
Mm.
Annars, om det hade hetat så här inne... Inne, då hade ingen bara, nej, utan inte.
Nej, nej.
Inte den.
Ja, det är liksom... Det är ett skarpt bra snackigt
ord. Ja, skarpt bra snackigt. Så att, och säg, att lägga till eight.
Mm.
Men det känns ju fuskigt att ta samma konsonant då. Det hade annars eight. Det låter ju mer som negativt liksom.
Ja, man hittar på ett helt.
Ja, men så jag föreslår här nu att vi lägger till, och då får du välja.
Mm.
Men jag har min favorit. Vi lägger till K eller P. Mm. Så att ej numera uttalas ake eller ape.
Ake.
Okej, okay, ja. Då kör vi på det.
Ja.
Om jag sminkar mig eller ake, ska du skita i? Jag tycker direkt att det blev lite mer.
Det är lite hårdare, helt klart. Men vem det är som sagt att unga på 13 ska sminka mig, vet inte jag. Jag reste mig. Nu går vi.
Sa hon så? Ja. För det är ändå så här... Nu fattar man inte vad du menar, Agneta. Mm. Det är ingen som har sagt att 13-åringar ska sminka dig.
Nej. Säg.
Ja, det var det.
Tyvärr. Jag reste mig. Nu går vi. Vi tänker inte sitta här och lyssna på dina antydningar. Och när det gäller värderingar så är det självklart att Tova fått många värderingar från oss. Det är väl normalt.
Bara de bästa och bra.
Ja. Men du borde fråga mobbarnas föräldrar vad det är för slags värderingar de överför till sina ungar. Du tar den lätta vägen och skyller på Tova. Så otroligt fegt.
Ja, det var ändå en lite skarpare kommentar.
Ja, det tyckte jag om.
Det var bättre. Mer välfunnet.
Ja, bra på kärringen. Bara.
Framför tangenterna.
Efteråt sa Jonas att han tyckte att jag var väl hård, men jag ångrade mig inte. I mina ögon var kuratorn en ryggradslös mes som var allt för bekväm för att våga ta tag i mobbningen på allvar. Och under tiden mådde Tova allt sämre och började till och med antyda att hon inte ville leva längre.
Men herregud, får jag bara inflika då? Ändå... Apropå ryggradslösa, Jonas-karaktären här i berättelsen.
Mm, mm, verkligen.
Det är så här, din dotter är mobbad. Okay,
han är en sån jävla
sidekick. Även om du är fanatiker, och då är det ju det som din dotter blir mobbad för.
Mm.
Så det skulle väl vara, liksom, om Jonas var pingstpastor så skulle man ändå kunna uppbåda lite ilska kring det här kanske.
Tycker verkligen.
Och även om de inte var så... Alltså, alldeles oavsett, hur kan han inte... Ja, det är väl tipsexa då som han måste ägna sig åt kanske.
Mm, ja. Nej, han är verkligen inte speciellt aktiv i Tovas liv.
Jag var med vår mobbade dotter och pratade med kuratorn om den här situationen när hon mobbas av sina klasskamrater. Och då sa jag till kuratorn att det, att hon hade fel. Mm. Oj, det var, ja, det, tog du inte i lite mycket då, gumman? Mm. Byter kanal till Tips
Men
extra.
Det är ju en grej som börjar dyka upp senaste tiden är väl att det skolan betraktas som en arbetsmiljö, och om det då förekommer trakasserier så är det liksom 100% skolans ansvar att fixa det.
Ja.
Så det borde ligga lite mer energi att inte vilja bli stämd.
Nej, det är verkligen.
Och bara helvete av skolan, ja, för att de inte fullföljer sina uppgifter.
Verkligen.
Det, alltså, det, ja, den grejen gillar jag jättemycket, typ att det har blivit mer av en... Det känns som att det har blivit mer av en sån kultur lite.
Ja.
Man kan, det är skolan man kan attackera. Liksom, om verkligen. Om de inte sköter sig och fixar det här. Det var fruktansvärt. Till sist bestämde vi oss för att låta Tova byta skola. Vi hade dittills inte velat sätta henne i en kristen friskola eftersom vi hela tiden trott att den kommunala skolan var bäst. Men nu hade vi inte längre något val, tyckte vi. Tova blev en helt annan tjej i sin nya skola. Äntligen var hon glad igen och kunde gå till skolan utan att vara rädd och ledsen. Våra pojkar går fortfarande i kommunal skola och det fungerar bra. Jag hoppas och tror att Tovas skola var ett undantag. Även barn har rätt i sin tro och mobbning kan aldrig ursäktas. Agneta.
Alltså...
Gud. Ja.
Men alltså... Vilket jävla liksom... Pyspunka va?
Ja,
eller?
Det var väl lite slappt. Men alltså... Jag hade önskat mer av ett krig med skolan. Liksom att... Det är så svårt med sånt. Alltså... Det är svårt att bevisa. Det är svårt att bevisa... Alltså om inte någon har typ misshandlat någon annan så, eller sådär. Då är det ju svårt att visa att... De säger taskiga grejer liksom. Eller vad... Alltså...
Ja, nej, men
det är,
absolut.
Det är väldigt svårbevisat hela mobbinggrejen liksom. Det kan vara att någon, om någon sagt någon grej någon gång, men aha, okej, vad, hur ska det styrkas? Mm.
Nej, men då, alltså så här, för vad sa du, hade de bytt skola nu?
Ja, kristen friskola.
Ja, inget fanatiskt, men.
Nej, precis. Ja, det är jättesvårt. Alltså... Okej, men våra åsikter om den här är en sak. Men om
vi ska gissa då i alla
inte.
Fall. Vi ska gissa då. Då tror vi att den här berättelsen om Tips Extra älskaren Jonas. Mm. Vi tror att den är 1, 2, 3 falsk.
Sann. Oh,
okej.
Okay, vad roligt. Varför tror du den är falsk?
Jag tänker mig då att det är det här med... Över hela berättelsen är det detaljer som gör att det känns lite hittepå. Dels då Jonas-karaktären. Som jag har lite svårt att... Det är både det att han bryr sig för lite.
Mm.
Och att Agneta då låter honom komma undan med det.
Mm.
På något sätt. För att hade det hänt i verkligheten så är det så här... Det känns konstigt att han skulle vara så indifferent inför det här. Och det känns också konstigt att inte hon skulle bli så här mer att säga... Ja, så det blev en konflikt mellan mig och Jonas där då. När jag tyckte att han inte brydde sig om dottern ens. Mm, eller det så här, jag säger ju att Tova blir mobbad. Skiter du det? Så bara, nej, alltså det känns som att det... Saknar jag i berättelsen lite.
Ah.
Vilket hade gjort den verkligare för mig.
Ah, fattar.
Och sen enkla detaljer som Jesus-tunt.
Mm.
Men och korta kjolar och smink.
Mm,
men det skulle ju kunna vara en mammas sätt att sammanfatta det liksom.
Ja, det, ja.
Att Tova kom hem och gråter och så bara, men vad sa de då? Nej, men alltså,
Just det. Ja, jag fattar vad du menar. Jag tror att den är sann för att den är så defensiv i tonen typ. Att den är så himla... Hon känns som att hon försvarar sitt beslut ganska mycket. De här som till exempel att barnen fick följa med om de ville.
Mm.
Men de var inte tvungna.
Nej,
Vi var inte fanatiska och jag brukar ha smink. Att hon kände sig lite så här i försvarsposition hela tiden.
Den aspekten håller jag med om är nog den sannaste. Och att hon nämner då...
Och det känns trovärd.
Att det är inget... Det är mycket, det är bibelkurs, det är kristen friskola.
Det känns trovärdigt att två av barnen i så fall inte var troende lite också tycker jag. Det känns lite underligt, men om det är så liksom att de fick följa med om de ville och stanna hemma om de ville.
Det känns som att de var yngre också, inte Tova äldst.
Ja, precis. Och då tänker jag liksom, det känns också som en trovärdig detalj liksom att de inte, det blev inte en sån stereotypisk kristen familj då liksom, utan det...
Nej.
Men det känns som ett ovanligt förhållningssätt om man är troende.
Man skulle också kunna tänka sig, tänka sig att om det är falskt så är det att det var, man drar till med flera syskon i början på berättelsen. Och sen så liksom lite glömmer man bort dem. Mm. Att det är så här, men var inte de kristna? Eller var konstigt att de två yngsta inte ville gå med?
Det känns
så. Att det är mer bara att de inte orkade skriva hur det var med dem. Liksom.
Ja, men jag känner nog... Alltså, jag kommer inte ihåg någon, tror jag, från uppväxten som var inte var kristen när dens föräldrar var det. Det tror jag aldrig jag har liksom upplevt. Alltså, i vuxen ålder är det en sak såklart, men barn och när man är typ tonåring, då är det liksom...
Ja, och att det skulle vara... Vanligtvis är det väl att så här, när man är yngre än tonåren, då hakar man bara på. Ja. Då tar man väl inte ens något eget beslut.
Så det är liksom konstigt att de inte också är troende när föräldrarna är det. Men om de, ja, jag vet inte, den detaljen kändes lite... Fast den detaljen tror jag är lite i ljugen kanske. Jag tror kanske att de gick ändå i kyrkan liksom, men att de kanske
de
inte...
Var, precis. De hakar bara på och därför...
Kanske var de lite tuffare av sig. Kanske var man rädd för att få åka på stryk om man käftade med dem eller någonting.
Ja,
eller... Kan ju vara ett fotbollsgrabbar också liksom.
Ja, de just det. Ja. Eller så är de bara inte framme vid mobbingåldern.
Nej, precis.
Att de har samma... Agneta kommer förskriva den här berättelsen 2 gånger till då.
Just det, precis.
För det är ju märkligt. Men uppiggande om... Alltså det vanliga upproret för kristna ungdomar, eller vanliga förändringen, är väl att man då hakar på föräldrarna, är med på deras val till tonåren någon gång, då man under mer eller mindre oordnade former då avsäger sig tron och hoppar av liksom. Men det har varit kul om det upproret var där man började istället. Så att man är då 5-åring och vägrar hata liksom kyrkan och kommer med argument om att Gud inte finns och så här. Och sen när man blir 13-14 så bara då plötsligt fogar man sig och gör ett inverterat uppror istället.
Och, ja, precis.
Det hade varit otroligt märkligt och
men jag tror typ,
fräscht.
Ja, fast jag tror typ att bröderna också var... Alltså den detaljen är den som skaver mest
var det, med den här berättelsen. Vet jag att det var 2 grabbar eller?
Ja, det tror jag. Ja, det var 2 pojkar. Ja, precis.
För då är det också Agnetas liksom att, nedärvda sexism i att det är såhär, killar det är liksom skit hon i. För det är såhär, det är tjejer med smink och...
Men det kan vara den, ja, det skaver mest i berättelsen tror jag. Jag tror inte riktigt på hela grejen att de inte skulle ha tvingat med dem till kyrkan eller liksom uppmuntrat det ordentligt åtminstone.
Men det tyder väl på sant då, menar du?
Nej, jag vet inte.
Men det tycker jag är ändå det som lirar för sant.
Mm.
Att hon bara säger att det var fanatiskt. Men att hon inte erkänner det. Precis. Så att just när hon skriver sig, inget fanatiskt. Ja, det är det sannaste ögonblicket i sådana fall.
Ja, precis. Och sen tror jag att de hade något annat lite som fick dem, höjde deras sociala status. Till exempel att de var bra på någon sport eller någonting.
Ja.
Det tror jag. Som en sköld mot den eventuella kristna tron lite.
Ja, och att Agneta inte dels att de inte är uppe vid åldern än.
Mm.
Och Agneta inte är inpejlad på killutfrysningstekniker eller så, utan Agneta har liksom hon har tunnelseende mot korta kjolar och stringtrosor och smink liksom.
Just det. Den var lite väldigt kluven för mig, men jag lutar ändå åt sant liksom ändå i slutändan tror jag.
Ja.
Mm.
Och Agneta spelas av Alexandra Dahlström eller har jag fattat rätt då?
Ja.
Ja.
Ja, men då var väl vi till vägs ände
våra
TV6.
Till räls ände.
Som man brukar säga.
Som man brukar säga. Mm. Och då lite ceremoniellt, det kan tänkas komma någon ljudeffekt där.
Ja.
För när vi då liksom lyfter av med mycket kraft tågvagnen som innehåller våra kära TV6-lyssnare som ännu inte har valt att hoppa på Patreon-tåget.
Mm.
För om man har det så får man fortsätta lyssna nu på ännu en historia som jag ska läsa. Och det tycker jag verkligen att du ska göra om du lyssnar nu och inte är Patreon än. Bli Patreon. Gå in på patreon.com/ratt
upp i verkligheten.
Och då får du varje vecka reklamfritt och extra då långt avsnitt med en till historia. Plus att om bara några till gör det nu så börjar vi, så är vi framme vid att vi ska börja livestreama.
Precis.
Varje avsnitt så länge vi ligger över $150 per, per pinne. Per avsnitt. Och det vill vi ju väldigt gärna. Och det är många som vill. Så att,
det ska bli kul.
Haka på framgångståget som är rätt upp i verklighetens Patreon.
Ja.
Gör det nu. Och då så får jag berättelsen som jag ska läsa och den heter De elaka orden präglade mig för alltid.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.